Då har klockan slagit 11 och vi ska börja vår gudstjänst idag. Den här Fars dag som vi firar. Jag heter Kristina Kempe och kommer att leda er under den här gudstjänsten. Idag så kommer Josef Disby att predika. Men vi börjar med att lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Så börjar vi så. Tack Jesus för att du är här med oss den här morgonen. Tack för att vi får landa och bara stilla ner oss en stund och vara inför dig. Inför ditt ansikte. Helige Ande, vi välkomnar dig till att ta plats på nytt mitt ibland oss och i våra hjärtan. Fyll oss med din närvaro. Vi behöver mer utav dig. Tack för att du välsignar den här gudstjänsten och varje besökare som är här. Och alla de som inte kunde komma idag, var med dem där de befinner sig idag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och jag tänkte att vi som församling kan väl be för Josef innan han börjar predika. Så tack Jesus för att du är här och för att du vill tala genom Josef den här morgonen. Tack för att du lägger orden på hans hjärta och i hans mun. Vi ber om frimodighet och öppna hjärtan att ta emot det som du vill tala till oss om idag. Tack för att vi får lägga den här predikan i dina händer. Amen.
Ja, jag får tacka för förtroendet att få predika här i hemförsamlingen åter en gång. Det är alltid kul att få utnyttja sin utbildning som man har fått från USA. Och jag är väldigt tacksam för alla böner och sånt som jag fick härifrån när den tiden var. Och jag är dessutom väldigt tacksam att jag har kollegor från hela världen som kan hjälpa mig med bibelkommentarer och resurser när jag inte har dem själv. Det råkar finnas ett hål på andra Korinthierbrevet för mig i min egen samling av böcker. Så jag var tvungen att ropa på hjälp till Irland den här gången. Och där fanns det lite böcker om andra Korinthierbrevet. Så då tog han lite bilder där, en av mina kollegor, och skickade det till mig. Så nu har jag kunnat förbereda predikan ordentligt. Ja, som en del av er kanske sett dessutom då. Jag lade upp en video i Facebookgruppen om vilken text det var jag skulle predika på. Lite som en introduktion. Helt enkelt. Och så ni som har sett den, ni vet ju att det är andra Korinthierbrevet alltså som jag kommer predika utifrån idag. Andra Korinthierbrevet kapitel 6, vers 14. Så om ni vill slå upp era biblar på telefoner eller i böckerna. Andra Korinthierbrevet kapitel 6, vers 14 till kapitel 7, vers 1. För några hundratal år sedan då gjorde man fel i kapitelindelningen där man la 7. Sista första versen i kapitel 7 borde egentligen tillhöra det som står innan i alla fall. Men kapitel 6, vers 14 till kapitel 7, vers 1. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar. Säger Herren den allsmäktige. När vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Så lyder Herrens ord. Man blir som man umgås. Man blir som man umgås. När jag flyttade till USA så fick jag möta ganska fort flera tunga kulturkrockar. Det var väldigt påfrestande att tvingas konfronteras med någonting nytt, någonting främmande och så pass intensivt hela tiden. Så efter mitt första år där borta, då hade jag bestämt mig att jag skulle hålla stenhårt fast vid min svenska identitet. Jag skulle inte bli amerikaniserad. Men man blir som man umgås. Sakta men säkert så kröp amerikanska värderingar och amerikanska vanor in i mitt liv. Oftast omedvetet, men ibland också medvetet. För jag insåg att de har ju några bra saker där borta att säga och göra ändå. Och under min sista sommar i Michigan så nådde jag en djupare nivå av amerikanskhet. En varm sommarkväll så fick jag tillsammans med mina kollegor från jobbet spela softball. Alltså en variant av brännboll. De hade match. Laget hade match i sin sommarliga. Och en timme innan dess så träffade jag chefen då för jobbet. Och han skulle träna mig på hur man skulle svinga slagträet. Jag tänkte få träffa bollen. Och det gick ju rätt bra ändå. För Sverige växer vi upp och så spelar vi brännboll. Så lite så här handöga koordination hade jag ändå. Och när jag väl fick chansen i matchen, första gången jag fick komma upp och slå, då slog jag en fantastisk långboll som seglade högt och långt genom mitten av planen. Det var en drömträff. Men en utespelare fångade den på lyra och jag var ute. Så vi förlorade den här matchen i slutändan också. Riktigt stort. Utklassade, helt utklassade. De andra hade tränat alldeles mycket hårdare och bättre. Men när jag gick av planen där sen efteråt och diskuterade förlusten med mina lagkamrater där, då upplevde jag en känsla som inte riktigt går att beskriva med ord. Plötsligt bara förstod jag amerikanerna runt omkring mig på ett djupare sätt. Jag kände samhörighet med folket runt omkring. På något underligt vis så hade jag genom mitt deltagande i en central amerikansk institution som softball blivit mer lik dem. Man blir som man umgås. Och det är grunden lite av vad Paulus säger i den här texten till församlingen i handelsstaden Korint. Man blir som man umgås. Och om vi tycker att det är svårt att vara församling idag, ja, då kan det vara skönt att veta att det finns de som har haft det värre. Det är så att församlingen i Korint var Paulus mest bångstyriga barn, kan man säga. Församlingen i Filippi, en av de andra städerna längre norrut i Grekland, det var den skötsamma, generösa mellansystern. Och Thessaloniki, hennes tvillingssyster, hon var lite lat. Och storebröderna hemma i Galatien, Turkiet, centrala Turkiet, de hade problem att göra sig av med dåligt inflytande tidigt. Men Korint, han var en liten upprorsmakare av högsta rang. Han ställde till med bara problem och hade, ja, det var kaos. Man talade i mun på varandra under gudstjänsterna. Man stämde varandra offentligt i domstolarna. Och man deltog i tempelprostitution. Bland annat. Läser man första andra Korinthierbrevet där, så kan man nästan liksom urskilja rektorns brev hem till pappa Paulus med alla de problemen som lille Korint har då, som nu måste ta sig tur med. Helt enkelt. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Skriver Paulus alltså. Huvudsakliga problemet i Korint, det var att församlingsmedlemmarna, de hade det svårt att anpassa sig till sin nya identitet. Sin nya identitet som Guds barn. För hela sina liv så hade de levt efter de normer, de värderingar som fanns i det grekiska samhället. Och en central del av den grekiska kulturen, ja, det var ju att delta i olika riter och ritualer som var kopplade till de här grekiska gudarna. Och det är så att religion, det funkar ju ofta som ett socialt lim. Det bidrar och skapar en känsla av samhörighet ibland folket då. Och staden Korint är verkligen inget undantag. De grekiska gudarna var centrala för stadens liv. Jordbruket och handeln, det var de huvudsakliga inkomstkällorna. De krävde att man skulle blidka gudarna för att det skulle gå väl med staden då. Så dels då höll man festmåltider där man offrade kött åt gudarna och sen drack sig berusade med vin. Och sen gick man till templet för att delta i sakral prostitution. Just för att främja fruktbarheten på åkrarna. Allt för att gudarna skulle välsigna staden och folket med god skörd och god ekonomi. Och det var bland annat då de här offermåltiderna och den här tempelprostitutionen som de nyfrälsta korinterna hade svårt att avvänja sig. Det nya livet i Kristus, det kräver ju ett uppbrott med praktiker som är kopplade till avgudadyrkan. Och det är den här brytningen då som Paulus uppmanar dem till. genom många retoriska frågorna som man har i vers 14-16 här i texten. För vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Och svaret där är ju förstås inget. Den som tror och den som inte tror är som olja och vatten. De blandas inte. I Gamla testamentet läser man genom Israels historia så ser man hur Gud konstant kallar dem till att inte beblanda sig med folken runt omkring. Och det är för att de skulle undvika att bli frestade till att tillbe avgudarna istället för Gud. Och det gäller också de första kristna. De behöver bryta med avgudadyrkan. De behöver göra sig av med den gamla identiteten och vara avskilda. Det är ordet som vi använder, heliga. De behöver vara heliga, avskilda. Och det här uppbrottet från de här avguden, det krävs av den enkla anledningen av att avgudadyrkan leder till en destruktiv livsstil. En livsstil som förnekar det goda i Guds skapelse och Guds plan för människan. Så ta Gamla testamentet, folkslagen runt omkring som dyrkade Baalsgudarna. En viktig del där var att offra barn. Och i Korint så gick man till templet, deltog i tempelprostitution och smutsade ner sina kroppar och själar. Man blir som man umgås. Men man kan ju fundera då, vad har den här förmiddagens text med oss att göra då i det sekulära Sverige 2000 år senare i en helt annan del av världen? Vi lever ju inte i ett samhälle där man håller på med offermåltider längre. Och vad jag vet så är tempelprostitution också förbjudet för den delen. Och jag minns heller inte när någon senast gick och böjde sig inför, i alla fall någon sekulär gick och böjde sig för en avgudastaty. Så ja, jo, visst. Samhället har ju förändrats sedan dess. Men är det inte så att Afrodite och Dionysius, Demeter, Athena och Artemis, att de också bara bytt skepnad? Hur många flickor är det idag som inte mår psykiskt dåligt på grund av och hamnar i ätstörningar på grund av kroppsfixering? Eller hur många män är det inte som offrar fruar och barn för att göra karriär och tjäna pengar? Och hur många ungdomar är det inte som lever sina liv för att festa på helgen och sen fastnar i missbruk med droger och alkohol? Ja, tack och lov inte alla då, men vi ser mycket väl att det här är ett problem i vårt samhälle idag då. Avgudarna, de var blodtörstiga och de var svåra att blidka på antikens tid. Och de är det än idag. Så vad är då egentligen en avgud? Kan vi ju fråga oss. Ja, det finns många som har svarat på den här frågan. Niklas Piensos ska alldeles nyligen ha haft också en predikan eller ett tal där han pratade om det. En som skriver om det här, det är pastorn och teologen Timothy Keller. Som jobbar, är pastor i en församling i centrala New York. Och han skriver så här i en av sina många böcker. En avgud är något som är viktigare för dig än Gud. Något som absorberar ditt hjärta och dina tankar mer än Gud. Något från vilket du söker det som bara Gud kan ge dig. Och oftast är det ju så att vi har ju tagit någonting gott och gjort det till en avgud. En fungerande kropp, en finansiell trygghet och nöje, de är ju i sig goda ting. Problemet är däremot att när vi i våra hjärtan gör de här sakerna till det ultimata, de här goda sakerna till det ultimata. När vi bygger vår högsta glädje och vår högsta tillit på de goda tingen istället för på Gud. Det är då som vi skapar oss avgudar, som vi då böjer oss inför, som vi då tjänar och som till sist leder oss in på en destruktiv livsstil, livsbana. Och det finns många anledningar såklart varför vi kan hamna i det här. Men en av dem, och kanske den största ibland till viss del, det är relationer. För vi vill ju känna samhörighet med människorna runt omkring oss i vårt samhälle. Vi vill ju också passa in. Vi ser på sociala medier hur lyckliga våra vänner är. Vi vill komma överens med kollegorna på jobbet. Vi vill inte ställa till problem där. Vi har förebilder och idoler som vi ser upp till. Och det kan finnas kompisgäng på skolan som vi gärna vill vara med i. Precis som församlingsmedlemmarna i Korint så vill vi också passa in. Men det finns en enorm press från vårt samhälle att följa avgudarna. Att hänge oss åt något som ytterst sett leder till en destruktiv livsstil. Och när jag letade berättelser efter hur vi som kristna frestas till att skapa och tillbe avgudar, så hittade jag ett blogginlägg från en amerikansk kristen kvinna vid namn Mary Gallagher. Och Mary, hon beskriver sig själv som perfektionist. Hon älskar att planera, skriva checklistor, att göra listor och färgkoda sina kalendrar, sina planer. Och när hennes make ligger och vilar på soffan, då vill hon gärna upp och sopa golvet eller gå ut och städa något annat rum. Så där. Hon har dagsplaner, veckoplaner, månadsplaner och till och med årsplaner, berättar hon. Om någonting förblev oavgjort så kände hon sig rastlös. Men efter ett tag så började hon inse att ju mer hon gjorde och ju mer hon planerade, desto mer stressad och desto mer ångestfyllt blev livet för henne. Och det här började till sist gå ut över familjen, dessutom relationerna inom familjen. Så hon insåg det här och försökte först på egen hand då att minska ner sin planering. Först bara planera en månad i förväg och sen bara några veckor och till sist bara en vecka i förväg. Men det hjälpte inte. Det ledde bara till fler misslyckanden och bara frustration. Mary, precis som många andra amerikaner, hade gjort produktiviteten till sin avgud. Så vi som tror, vi är inte immuna. Hon var kristen då också. Vi är inte immuna, vi kristna, mot samhällets avguderi av alla dess kreativa slag. Och det är därför som Paulus säger då, gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. För man blir som man umgås. Ja, problemet för oss, precis som församlingen i Korint, är relationer. Relationer som leder till avguderi. Men tacksamt nog så lämnar inte Paulus den här församlingen i sticket. Här är förbidans text. För Paulus, han påminner korinterna att det finns en väg ut från avguderi. Och från relationerna som leder till avguderi. Han går till Gamla testamentet. Han går till Gamla testamentets skafferi och hittar ett par verser där från olika profetiska sammanhang. Och så tar han ut dem och kokar ihop en läcker teologisk måltid. Som man sen presenterar i vers 16-18. Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Lösningen, säger Paulus, det är faktiskt samma som problemet. Lösningen är relationer. Han understryker poängen att Gud har lovat att ha en nära relation med sitt folk. Och läser man den ursprungliga grekiskan här i vers 18 så blir det ganska spännande. För grekiskan funkar på så sätt att om du vill förstärka något eller understryka en poäng, då kan du ta vissa ord i meningsföljden och slänga om dem. Och sätta dem först i meningsföljden istället. Så läser man vers 18 bokstavligt och står det, jag ska vara till er en fader. Och ni ska vara till mig söner och döttrar. Jag till er, ni till mig. Relationer. Och församlingen i Korint, de har ju det privilegiet att Gud bor och vandrar hos dem i en närmre relation än vad han gjorde med sitt folk på Gamla testamentets tid. Förr så kunde man ju bara möta Gud i det allra heligaste, den innersta delen av templet och tabernaklet. Och det var det bara en person som fick göra, det var översteprästen. Översteprästen fick komma en gång om året in till det allra heligaste och först efter en väldigt intensiv reningsperiod. Men vad står det i Johannes 1:14? När vi kommer in på Nya testamentet, då ordet blev kött och bodde bland oss. Gud kom ner i form av Jesus och vandrade med sitt folk. Han tabernaklade till och med, är ordet. Han bodde i tält bland sitt folk. Och genom Jesu död, Jesu uppståndelse och hans uppstigning till himlen, så är korinterna nu i Kristus genom andens hjälp. I Kristus. Och det har vi pratat om i våra bibelstudier som vi haft under hösten. Att vi kristna är i Kristus. Och det är genom anden. Och förutom att då få ha en relation till Gud genom anden, så gav också anden församlingsmedlemmarna i Korint kraften till att säga nej till avgudarna. Det är där de goda nyheterna ligger, att kraften kommer från anden till att säga nej. Paulus skriver: när vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Det är utifrån Guds löften, de här löftena som vi dessutom sjöng om i första i segertonen här, att de sviker inte. De håller. Guds löften håller. Det är utifrån Guds löfte att han ska vara med sitt folk som Paulus då uppmanar korinterna till att ta avstånd från avgudadyrkan. Och även från dem som leder dem till avgudadyrkan. För det är så att man blir som man umgås. Så umgås med Gud, menar Paulus. Kraften till att säga nej till avgudarna kommer från Gud själv genom anden. Och de här löftena om att Gud ska vara med oss, ja, och vandra bland sitt folk, det gäller ju än idag. Han är vår fader. Vi som sitter här och bekänner oss till Kristus, vi har ju också fått den helige ande. Det innebär att du och jag, att vi har fått kraft till att ta avstånd från det avguderi som frestar oss eller kanske till och med har oss i sitt grepp. Så om sitter du här idag och känner dig bunden av någonting, sitter du här och inser att du har också satt någonting annat än Gud högst på pedestalen i ditt liv, då är förmiddagens text goda nyheter. Gud bor i dig genom sin ande och ger dig kraften att avsäga dig gudarna, av gudarna i ditt liv. Och den kraften, den fick också Mary Gallagher till sist uppleva. Efter att ha försökt så gav hon sist upp att i egen kraft försöka frigöra sig från produktivitetens, ska man säga, sin avgud, produktiviteten. Hon skriver så här i sitt inlägg: jag tog mina bekymmer till Gud och överlämnade min vilja till honom. Och han ledde mig till Matteus 11, 28-30, där Jesus säger: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Jag föreställde mig ett flin på Jesu ansikte, som om han verkar säga till mig: åh, du kommer få jobba, Mary, men det kommer inte vara på det sättet som du är van vid. Så att komma till Jesus och ta på sig hans ok, det blev början på en process att frigöra sig för Mary. Hennes process att frigöra sig från produktivitetens destruktiva slaveri. Hon började skifta sin agenda så att den blev mer lik Guds agenda. Hon tittade i Nya testamentet och såg att Jesus själv var också ganska upptagen. Han verkar ha hur mycket som helst som pågick, organisera och hålla på. Men Jesus var lyhörd för den heliga ande och den heliga andes ledning. Så Mary, hon la undan sina kalendrar, sina scheman, och la in dem i byrålådorna. Öppnade inte dem igen. Och hon gjorde plats för att den heliga ande skulle tala i hennes vardag och leda henne istället. Och hon skriver avslutningsvis i inlägget: Gud var tvungen att bryta mig från mina gamla vanor. Guds vägar är alltid att föra oss till en plats av mer förtröstan på honom. Att lära mig att lämna mitt planerande bakom mig är för min del en handling grundad i lydnad och förtröstan. Precis som för Mary så kräver processen för oss att bryta oss loss från våra avgudar en förtröstan. En förtröstan på Gud, att han vet vad han gör. Och dessutom lydnad till att göra det han säger åt oss att göra. Och ofta så innebär det här att vi kommer behöva ge upp någonting som vi håller kärt. I Marys fall så var det hennes listor, hennes kalendrar, hennes planerade almanackor. Och precis som vi ser i förmiddagens text så kan det också vara så att vi behöver kanske ge upp vissa relationer i våra liv. För de som Paulus vill att vi och korinterna inte ska gå som omaka par i ok med, det är inte alla icke-troende människor. För hur ska vi då kunna sprida evangeliet? Men det är de icke-troende människorna som leder oss in på den destruktiva vägen av avgudadyrkan. Den vägen som leder oss bort ifrån Gud. Den vägen som leder till att vi förnekar Guds planer och goda tankar för han har med oss. De människor som leder oss till att sätta någonting annat än Gud på högsta platsen, högsta pedestalen i vårt liv. Det kommer att kosta. Men belöningen är Gud själv. Och den friheten som kommer från att leva i hans vilja. Man blir som man umgås. Så låt oss umgås med Gud. Låt oss be. Tack Fader. Tack för att du har räddat oss ur syndens slaveri. Och tack för att vi har fått en nåd som vi inte förtjänar eller någonsin kan förtjäna för den delen. Och tack för att vi också finna hopp och vi får finna tröst i ditt ord. Att vi får se där att du har lovat oss och ge oss kraft genom anden. Och att du ger oss kraft genom anden är vi tacksamma för också. Hjälp oss när avgudarnas krav tränger sig på i våra liv också, Fader. När vi möter de här frestas till att sätta någonting annat än dig högst i våra liv. Ge oss mod och ge oss styrka att säga nej. Både till avguderiet och till de relationer också som riskerar att leda oss dit. Ge oss den styrkan så att vi också kan leva i din frihet, Herre. Och att vi kan tjäna dig med de gåvor som vi har fått. Leva efter det goda syfte som du har tänkt för din skapelse. Amen.
Tack Josef. Känner du att du vill gensvara på det som Josef har predikat om? Är det någonting som du behöver göra upp med i ditt liv? Så ta chansen att komma fram för förbön. Vi behöver alla tänka efter. Är det någonting som vi går i omaka par med, så att säga? Och är det det, så var frimodig och be Gud om hjälp. Han vill hjälpa dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du låter ditt ljus skina in i våra hjärtan. Lyser på det som behöver ställas till rätta. Tack för att du ger oss hopp. Du ger oss mod att våga handla. Våga göra upp med saker och ting som inte står rätt till. Tack för att vi inte är ensamma på den färden. Utan att du går med oss. Du har sänt din hjälpare, den helige ande, att hjälpa oss, leda oss, visa oss vägen framåt. Jesus, den här stunden vill vi också be för vårt land. Tack för vår regering. Vi ber om vishet i de beslut som ligger på agendan för den här veckan som kommer framför. Tack Jesus för att du vill ge vishet för alla ministrarna. Hjälp dem att ta gudsfruktiga beslut. Så att det blir till det bästa för vårt land. Att inte grunda sina beslut på egna agendor utan att följa din röst. Och göra det som är bäst för vårt land i den här tiden. På samma sätt ber vi för vår region och för vår stad, Herre. Beslutsfattare, alla som arbetar, var med dem i den här veckan som ligger framför. Vi ber om vishet. Och så ber vi för alla fäder. Alla som har fått biologiska barn, men också de som är fäder på andra sätt, Herre. Andliga fäder, inte minst. Vi ber att du ska välsigna dem på den här dagen. Att vi får hedra dem för det som de har gjort. Att de får gå före. Vi ber om styrka och kraft till alla fäder. Att våga vara de som du kallar dem att vara. Förebilder och ja, att du ska ge dem kraft att uppfostra på ett sätt som hedrar dig, Gud. Våga vara vittnen för ditt rike i sin vardag, hemma men också på sin arbetsplats. Tack Gud för att du är med oss alla under veckan som kommer. Vi ber att du ska leda oss och styrka oss. Ge oss frimodighet att vara dina vittnen. Vi ber om det i Jesu namn. Då vill jag bara också påminna om att nästa vecka så är det gudstjänst igen 11:00. Och då är det Tim Lopez som kommer att predika.